Du lyssnar på Inuti är vi lika. Den elfte delen i serien om Aurora av Bente Pedersen. I ljudboken förekommer en del föråldrade uttryck och begrepp som förlaget har avstånd ifrån men valt att behålla för att understryka tidsandan. Kapitel 1. Stämningen i Tromsö var både glad och spänd. Mitt på sommaren hände det fortfarande att det kom en båt fylld med resenärer som inte hade för avsikt att göra annat än att låta landskapet lugnt flyta förbi medan de själva satt på däck under ett täcke med en kopp te mellan sina frusna händer. I Tromsö var turisterna barnsligt förtjusta över att finna något som kunde liknas vid civilisation. Då sprang de runt på stadens gator och gjorde av med oförskämt mycket pengar på allt möjligt som köpmännen hade svårt att få sålt under andra tider på året. Då hände det mycket på gatorna. Pulsen var hög. Tromsö blomstrade under sommaren. Under vintern var det lugnare. Vinterdagarna var som reserverade och kyliga kvinnor, sådana som höll avstånd. Men 26 februari 1920 var Tromsös gator förvånansvärt livliga. Det hade kommit två fulla båtar med främlingar till staden, men det var flyktingar, inga frivilliga resenärer eller förmögna turister. Bolshevikerna hade nått längst norrut i Ryssland. De hade tagit Arkhangelsk. De hade tagit Murmansk. De mest betydelsefulla människorna från Arkhangelsk, innan bolshevikerna tog över makten, hade flytt från staden i all hast under beskjutning. I en isbrytare och ett mindre fartyg hade de färdats längs Dvina, mot öppet hav och sen mot norskt farvatten. På vägen hade de varit tvungna att överge ett fartyg, men de hade fått hjälp från ett annat fartyg, så två främmande fartyg guppade mitt i Tromsösundet. Isbrytaren Kuzma Minin och passagerarfartyget Lomonosov. Lite mindre än 400 av de ryska flyktingarna hade fått gå i land. 40 av dem var skadade och sårade. De flesta av de skadade kom direkt ifrån fronten och hade alla slags krigsskador. 300 kvinnor och barn hade också fått lämna fartygen i medmänsklighetens namn. Detsamma hade regeringen och överstarna och deras familjer fått göra. Under morgonen och förmiddagen blev de inkvarterade antingen på Grand, i ett församlingshus eller privat hos några av stadens främsta medborgare. Omkring 500 man var fortfarande ombord på fartygen. Det var de norska myndigheterna som nekade dem att gå i land. Bland dessa var det inte bara ryssar. Frivilliga danskar som hade kämpat på de vitas sida mot bolshevikerna hade precis innan avgång tvingat sig med på isbrytaren Kuzma Minin i Arkhangelsk efter att ryssarna först hade nekat dem att få följa med. Belgare och britter som hade varit i de vitas tjänst i Murmansk hade regelrätt tagit kontrollen över passagerarfartyget Lomonosov då staden blev erövrad av de röda styrkorna. Dessa legosoldater hade, med vapen i hand, tvingat det ryska manskapet att föra dem och det kapade fartyget till Norge. I Tromsösundet var det fortfarande de brittiska och belgiska legosoldaterna som hade kontrollen över Lomonosov. De vägrade att överlåta kommandot till den ryske general Miller. Enligt deras talesman hade de räddat fartyget från bolshevikerna och de ansåg att Lomonosov skulle vara deras egendom. Överste Fedja Kirillov hann precis röka en pipa tillsammans med sin värd i Tromsö, grosshandlare Helmer Olsen, innan det kom bud till honom från Grand Hotel, där de högsta eminenserna från Arkhangelsk hade blivit inkvarterade. Hans överbefäl, general Miller, kommenderade honom till tjänst med detsamma. Situationen på fartygen i sundet, speciellt Lomonosov, var så laddad att generalen behövde sina bästa män runt sig. Detta är för fosterlandet, förklarade överste Kirillov för sin värd på sin stapplande tyska medan han vek ner skjortärmarna och knäppte manschetterna. Han hade tillåtit sig att lätta lite på uniformen, men han var oklanderligt klädd när han inom loppet av några minuter...